Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nu är det under huden, hörni. Och idag kommer Sibyl Attar hit. Och hon är sångerska och musiker och producent och allt möjligt. Energi finns.
Under huden med Kakan Hermansson.
Då man får väl säga vad du heter.
Ja, men ja, jag säger Attar.
Okej, okay. Men är det för att du är fransk?
Attar är ett algeriskt efternamn. Min farfar kom ju från Algeriet. Han flyttade till Frankrike innan revolutionen.
När var revolutionen?
Ja, du.
Det är 60-tal eller 70-tal.
Ja, det är 60-tal, så han flyttade dit innan. Jag kommer inte ihåg exakt när revolutionen.
Algeriet, ett socialistiskt land.
Ja, det kanske är.
Ja.
Men han ville inte bo där, så han flyttade till Frankrike och då bytte han namn, sitt förnamn, men han bytte inte sitt efternamn.
Vad bytte han från till?
Från Mohand, alltså som är som en version av Mohammed, typ, till Lucien. Men du ska tänka på att Frankrike hatade människorna i Algeriet och liksom...
Still do. De hatade sig nordafrikaner.
Ja, men det var ju svarta fötter, alltså svartfötter kallades de. Så att jag tror att det var väl inte så jättekonstigt. Alla... hanterar ju det där liksom olika utifrån vad man har för vad man är för person. Jag kände ju inte honom. Alltså, han dog när jag var sjuk.
Jag skuldbelägger inte honom för att han har bytt namn.
Nej, och det fattar jag, men jag kan också fatta. Alltså ibland träffar jag folk som frågar om mitt efternamn som är kanske från samma delar av världen.
Ah.
Och jag får ganska blandade reaktioner när jag berättar att liksom jag kan inte arabiska, jag har ingen koppling till Algeriet överhuvudtaget. Jag tror att min farfar ville bo i Frankrike och ville lämna någonting. Jag vet ju inte särskilt mycket. Så att, men när jag berättar om det för... Om jag närmar mig ämnet och de frågar, kanske börjar prata arabiska med mig eller så är det blandade reaktioner. Vissa blir ju liksom provocerade. Mm. Det kan jag också förstå.
Mm. För att det är ju deras kultur och deras historia också.
Självklart. Men så att jag har ingenting med, alltså, jag bär det namnet och jag hade gärna velat veta lite mer, men det finns det är inte så enkelt helt
men
enkelt. Och jag vill ändå respektera min familjs historia så att jag, det är komplicerat.
Du pratar franska?
Ja.
Flytande.
Alltså för en svensk så låter jag väldigt fransk. Men en fransk kan nog avse, jag brukar säga att jag har ett vokabulär som en 12-åring. Fast jag har en riktigt bra Paris-accent.
Är din pappa från Paris?
Ja, precis.
Wow. Paris. Men hur kan han arabiska?
Nej.
När din farfar bara sket allt.
Mm. Men han ville att hans barn skulle bli franska, tror jag.
Mm.
Men allt detta är ju bara mina gissningar. Jag vet ju inte särskilt mycket. Så att det är lite sådär... Ja.
Det var det är, Sibyl.
Det var det är. Men jag bär det namnet med liksom, jag skulle jättegärna vilja åka tillbaka till den staden där min farfar kom ifrån och liksom besöka det landet någon gång.
Mm.
Jag drömmer om det i framtiden. Nu är det inte så säkert att åka dit.
Nej, men alltså Algeriet, jag har ju varit där.
Är det sant? Var?
Ja, jag har varit, alltså jag flög till Tindouf.
Okay.
Och sen så åkte jag ut till öknen. Alltså
Är det väst? Väst?
Nej, ja, du, jag är geografiskt... Ja,
det är sydvästra.
Retardera. Åkte jag ner till sydvästra. För där ligger ju Västsaharas flyktingläger.
Mm, just det. Just det.
Och Algeriet skulle ju låna ut en liten bit öken till Västsaharas flyktingar. Typ 1975. De bara, men ta det här några månader. Klipp till 50 år senare. Nu är det ju 5 byar där. Och där har jag varit och skrivit.
Mm-hmm.
För The Cause of Sahrawi.
Mm-hmm.
Ja. Så då har jag varit där. Och där är det ju liksom i... Alltså i Västsahara tradition så är Algeriet en sån otroligt så här, solidarisk broder eller syster som... alltså det känns liksom som att det ingår i deras DNA att vara solidariska med Västsahara och... att de, det är också många studenter som kommer till lägren och alltså pluggar eller ska man säga typ gör sin praktik där och skriver om det gör lite.
Jag hade ingen aning. Jag är jätte dåligt uppdaterad ska jag säga.
Ja.
Nästan som man skäms men
alltså det är ju också alltså det var jättefrämmande för mig såklart innan jag åkte dit. När jag var där också och när jag kom hem för då var jag helt chockad över det livet man lever. Och också typ världens typ runk för Marocko som liksom är som håller en av Afrikas sista kolonier. Nog om mig.
Ja, men det är ju som det är, precis som du säger, men
precis. Ja. Men alltså Sibyl,
jag drömmer om att åka dit.
Vet vad jag drömmer om när jag kollar på dig?
Nej.
Vänta. Alltså, du var den första tjejen jag hånglade med när jag flyttade till Stockholm.
Sant! När jag, den där gången när, jag, så här, när du berättade för mig så tänkte jag så här, shit, nu kommer hon typ metooa mig.
Alltså. Nej! Okay. Nej, alltså jag minns.
Fuck, okej, men var det okej att jag gjorde så?
Hur gammal är du?
Jag fyller ju 40 nu om en månad.
Ja, vi är lika gamla. Mm. Nej, men alltså vi var på, alltså jag kommer ihåg, vi var på...
Var det Årsta eller? Nej.
Okej, okay. Nej, inte på namnet, det var på H65. Det var liksom i en liten sån klubb på Hornsgatan, typ en lesbisk klubb. Och typ så, jag gick runt där, jag var liksom kär i någon yngre tjej. Och vi gick liksom runt där, det var massa olika rum och så bara...
Men var det där Jala hade en klubb?
Men alltså Jala var typ inte född då.
Nej.
Nej, alltså men... det här är 20 år sedan.
Ja, jag vet, men vilka var det som... Ja, okej. Okay. Ja, men
nej, Jala var jätteliten då. Nej, men där var bara dök du upp och du var såg och du bara, du är så söt. Du är så... Och du var ju så jävla snygg. Eller du är ju väldigt snygg, men då var det som att jag bara... Men det var helt otroligt.
Ja, vad mysigt att det var så. För du, när vi träffades på en 40-årsfest för inte så länge sedan. Och då så sa du det så här, men du har slet in mig på toan och hånglade upp. Och jag bara,
just det.
Åh nej, tänk om hon inte...
Om det, det var underbart.
Ja, men vad bra.
Tänk att man liksom har blivit upphånglad av en så här cool sångerska. Kommer aldrig hända mig igen.
Man vet aldrig. Vi får väl supa till när jag ska.
Om någon hör det här. Vadå, är du inte monogam?
Jo, jag är monogam.
Där gick
just nu. Kan... Jag tror dock inte riktigt på monogami, men nej, man monogami... måste vara samarbetad i Sverige.
Och få en podd med din kille. Ja. Alltså, vi tre.
Ja, precis.
Öppna upp med kakan här och så. Men vad har hänt sen dess då? Nej, skojar. Alltså,
men vänta, jo! Du men om är... det var, det kanske var 99.
Nej, 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 det var 2003.
Ja, ja, ja.
Så det var, det
ja men
var
det låter helt sen. Rimligt.
Alltså, ja, jag, det var underbart.
Jag bara
du hade långt, lite större hår tror jag.
Kanske det.
Men du, var är du från?
Jag är född och levde mina första 15 år i Örebro. Nej, det var inget kul.
Men något, jag... liksom, Örebro känns inte som att det är så här.
Alltså det är kul? Intressant med Örebro, för jag pratar med ganska många andra örebroare. Jag hade kompisar i Örebro, det är inte det, men när jag flyttade till Stockholm så liksom hade jag inte kvar dem så jättelänge efter. Men jag hade inte så jättemycket kompisar heller. Jag hade inte så mycket kompisar i skolan. Alltså det här är något som jag har tänkt på ganska mycket nu för att jag har ett barn som gillar att vara själv rätt så mycket. Och jag har liksom ganska starka minnen från när jag var ett barn och inte hade så mycket kompisar, men själv liksom inte hade så mycket problem med det. Men att det mer var kanske att min mamma jättegärna ville liksom att jag skulle, men kanske oroa sig för det. Och nu känner jag ju mig själv så här, men gud, han kanske, eller mitt barn borde liksom ha fler kompisar och sånt. Men då kom jag på att jag själv gillade ju väldigt mycket att göra grejer själv. Man var i sin
egna projicerar liksom inte lite på sina barn.
Nej.
Alltså, mitt
det är
barn...
som att han har en egen person.
Nej, precis. Nej, alltså, mitt barn är så nöjd med att vara själv. Ja. Han sätter sig bara med ryggen till mig och leker med honom. Han bara, mamma!
Jaha, nej, mitt barn tyvärr, eller tyvärr vill jag säga, men mitt barn älskar ju bara att vara med oss föräldrarna. Han är så superkonservativ som de blir så här nu när de är fem, typ, och man lever i par. Vill han bara att vi ska vara med, alltså alla tre ska vara med hela tiden.
Wow.
Och om någon går ut i rummet när man kollar på film så vill han pausa så att alla ska hänga med, typ.
Gud.
Det är ju ganska...
Undrar vad han kompenserar för.
Ja.
Ask Freud.
Oh my god.
Vi börjar det får inte de ta senare.
Nej, men så att jag kommer från så att jag men många mina back to the point. Många mina liksom Örebro-kompisar i som jag lärde känna i Stockholm senare liksom delar den uppfattningen av mig att liksom den allmänna stämningen i Örebro när jag växte upp, liksom 90-tal, var ju att man hade lite så här, men du ska inte tro att det är något. Ja. Att det är liksom den.
Som alltså, alla andra svenska.
Ja, men ändå, för jag pratade med det med Sara Parkman också, som jag hade en podd med förut.
Hon är från Härta.
Ja, men hon pratade ju om det där med att man kommer tillbaka och att man liksom, vi har pratat om det här i podden någon gång, att det finns ingen... Man blir aldrig så här lost. Man blir aldrig mottagen med så öppna armar och tillbaka, utan det är så här, jag kom när jag var Grammys nominerad. Det var liksom knappt en notis liksom, för man skulle kunna tänka sig att det skulle vara Örebro stolthet typ.
Nej, men ska inte det vara liksom, det måste vara en annan genre. Alltså det måste vara fin kultur. Jag kommer ihåg liksom, jag och min pappa ändå varit med på spåret 2 år. Och det var ju, alltså min pappa ändå som vi brukar skoja om, fin och viktig. Alltså han har ändå så här degree.
Vad jobbar han med?
Han är pensionär, men han har varit forskare.
Okej.
Inom ämnet. Sitter du ner?
Mm.
Religionspsykologi.
Oj.
Jamen.
Oj.
Han gick från att vara mentalskötare till det.
Men gud, vad
spännande. Inte jättestor skillnad på jobb, tror jag. Men precis. Båda mina föräldrar är mentalskötare från början.
Okej.
Och så blev mamma undersköterska och pappa blev
forskare, helt enkelt.
Ja, och en lärare.
Doktor, typ.
Ja, doktor. Mm.
Åh jävlar. Mm. Ja, men vad hände då när ni var med på spåret?
Nej, gud, att jag liksom bara flummar ut. Jo, men då tänker man ändå så. Ja, två lundaprofiler. Mm. Att man kanske ska göra ett reportage i typ så Sydsvenskan. Nej. Mm. Jag tror inte någonting.
Nej. Men det kanske är vanligt då. Jag tänkte att det var Örebro specifikt.
Nej, det är inte det.
Men jag vill också
det.
Officiellt liksom säga att jag drömmer ju, alltså drömmer jag om att spela Örebro. Jag har aldrig, alltså jag har spelat i band sen, jag har spelat musik på scen sen 1998 stod jag på scen första gången.
Varför ringer ni inte henne?
Och jag har, vem?
Dig.
Nu, vem ska jag ringa mig?
De som lyssnar på den här podden som är verksamma i Örebro, varför ringer inte ni sig?
Nej, men jag har aldrig spelat där. Nej, men jag tror att jag har fått något bud, men att jag inte kunnat gå ihop för att ekonomin har varit dålig liksom.
Men har de några bra liksom...
Men vadå, jag är ingen jättekommersiell folklig artist. Alltså det handlar väl om, jag vet inte.
Fast det är väl det som är bra. Alltså man kanske inte kan ta dit Sara Larsson, men man kan ta dit Sibyl.
Ja, man kan ju tycka det, men vi har ju ett ganska speciellt musikklimat i Sverige just nu och har haft det under ganska lång tid, att vi som är på den här mellannivån, vi har ingen riktig plats, och det är ju ännu värre nu än vad det efter pandemin och under pandemin. Det är som att det bara har nått sin, så snart måste det vända på något sätt, tror jag, hoppas jag, eller så får det bara brinna upp.
Och, jag har lärt mig så jävla mycket av dig.
Mm-hmm.
Alltså bara av att kolla på din Instagram.
Är det sant?
Ja.
För man vet ju att det finns ju, det är ju ganska speciellt när jag började typ släppa skivor under eget namn och sånt, men även när jag spelade med andra band.
Vad spelade du för band då?
Alltså jag började med, ska jag dra hela? Jag började
alltså,
med
det är din podd. Alltså det är min, men det är ditt avsnitt.
För att jag är superdålig på. Nej, men det började med att jag hade ett band som hette Detourette, så vi fanns typ mellan 98 och 2005 eller någonting.
Wow, ändå länge.
Ja, vi var ju skit... Alltså vi repade typ 2 gånger i veckan hela tiden. Vi var galna, och det är där jag liksom, där satt jag mina 10 000 timmar.
Mm.
Liksom för att bli...
Tourette, men det känner jag igen.
Ja, men för vi var hypade back in the day. Vi blev så här pop, spelade på årets popstad och blev... Det stod om oss idén ganska mycket och så här... Ja, men på den tiden fanns det ju inte
Instagram. Vad var det för Vad var det för genre?
Ja, men det var någon slags indie, postpunk, pop typ.
Kommer det
gå
helt
annat band? Nej, jag vet, brittiskt band. Det finns ingenting på internet om det längre. Du vet, som man kanske kan hitta någon så här gammal den på stan.
Om inte detta är du.
Nej, det är inte jag.
Otroliga bröst.
Nej, men sen fick vi en manager. Så trummisen från Tiners fanclub blev vår manager. Och det var ganska stort på den tiden. Men vi fick inte ihop det. Vi släppte aldrig en enda skiva. Men vi hade i alla fall en full skiva i låtar. Och vi sålde ju demos. Och
ni var typ kända på skunk.
Ja, men typ.
Yeah.
Men cool. Ja, det var. Och sen så började jag sjunga med inte spela. Och det var ju svåra brån för mig, för att jag var instrumentalist i det Tourettes. Sen så blev jag ombedd att sjunga med några i ett band som heter Speed Market Avenue från Norrköping. Och när Tourettes lade ner, då hade jag bara det, och det var värsta blowet för mig.
Vad betyder det?
Alltså att jag tappade liksom allt mitt självförtroende. Mm. För att men delvis var det inte särskilt bra miljö, inte särskilt. Jag skulle säga att det var en ganska toxisk miljö.
Vad är Tourettes, bara tjejer?
Nej, det var tre. Trummisen och jag och sen sångerskan. Och sen var det tre dudes. Men sen bytte vi ut trummisen, för hon flyttade till Tyskland. Hon kom från Tyskland.
Och sen så på din nya grupp var det bara killar?
Ja, och dessutom så hade jag ingen. Alltså jag sjöng bara exakt vad de sa åt mig. Så jag hade, plötsligt var jag bara utsluten från. För att jag gått från ett band där jag spelade liksom tre instrument, skrev musik och sjöng och spelade percussion samtidigt, till att bara stå och sjunga typ backing vocals. Men det gick ganska bra för dem, och vi gjorde turnéer i så här Spanien och Italien och sånt där. Men sen så flyttade jag till Glasgow.
Varför det?
För att jag hatade att bo i Stockholm.
Och hur gammal var du då? Var det efter vi hånglade? För det är liksom den tidsmarkören vi förhåller oss till.
Okej, men om det var 2003, jag var också efter det, typ 2004-2005, då var jag ganska mycket i USA under perioden. Jag kom bara hem och jobbade för att åka till USA typ. Jag ville typ flytta till New York. Men sen så var jag där i 3 månader och bara blev helt uppslukad. Och det var skitdåligt för mig, typ började äta amfetamintabletter och typ blev helt galen. Sen kom jag hem och bara hade identitetskris också. Eller direkt efter det så åkte jag på en sån där Spanien-Italien-turné. Sen så kom jag hem. Sen hade jag ganska strulig tid.
Igen?
Ja, igen. Och gjorde inte så jättemycket.
Vad gjorde du då? Varför var det struligt?
Nej, men jag mådde skitdåligt. Min psykiska hälsa var ju piss. Och jag mådde skit. Och då självmedicinerade jag rätt så mycket genom att festa. Mm. Men också missbrukade sömntabletter jättemycket, tyvärr.
Fy fan vad jobbigt.
Och då fick man ju också utskrivet liksom. Alltså det var ju lätt att få sömntabletter.
Man mådde ju också piss. Vi hade kunnat må piss ihop då. Ja. Kanske inte hade varit så bra.
Men jag var så dålig på. Jag bara höll mig isolerad. Och typ, ofta när jag liksom mådde som sämst, då bara lämnade alla jag kände och typ festade med några jag inte kände.
Som inte kan checka av en.
Exakt.
Det är så jävla klassiskt.
Ja, och så självskadade jag jättemycket, och det var en skitjobbig period. Men sen träffade jag en kille som var nykter och var ihop med honom lite tag. Och då lugnade ner sig lite grann, men det gick liksom för långt, kanske åt andra hållet. Och sen så flyttade jag till Glasgow. Och då, det var som jag tror min sista.
Rick.
Mitt sista strula ryck, tror jag.
Ah.
För då var det hallabaloo, kan man säga. Och då började jag spela med de här Ingenting.
Mm-hmm.
Ett band som heter Ingenting, som släppte en skiva som blev ganska stor i Sverige då. Så då när jag bodde i Glasgow.
Vem var med i Ingenting?
En kille som heter Kristoffer.
Bara?
Min kille.
Alltså, som du är ihop nu?
Ja.
Var det ni tre?
Nej, det var massa andra också.
Ingenting.
Niklas Lundell, jag tror inte att du kände någon av dem, för det är ganska så här.
Men fan vad dåligt namn.
Ja, skitdåligt. Jag håller med.
Alltså det är verkligen. Alltså man kan välja så många andra. Sibyl.
Vadå?
Att du var med, det står det här.
Ja, jag vet. Nej, men så då, och då gick det skitbra för dem.
Så här såg det ut.
Ja, exakt så där.
Fan, så jävla snygg.
Då hade jag mycket så här skarfar med kanske dödskallar på sånt. Då var jag lite, det var min mest krustiga stil.
Vad sa du? Alexander McQueen är det ju ändå, men jag förstår vad du menar.
Ja, nej, men allt var trasigt och
ja, vad gulligt.
Ja, vad gulligt.
Men vadå höll du på med? Ingenting i Glasgow?
Nej, men jag hade bara kommit till Sverige och typ sjungit på en låt och sen från flyget tillbaka. Men sen gick den skivan så jävla bra. Och jag fattade typ inte ens hur bra den gick i Sverige då. Den var ju nominerad till massa priser och typ det spelade som svin. Så då flög jag fram och tillbaka bara till Sverige och spelade hela
men,
tiden.
Men blev du ihop med din kille då?
Nej.
Men ni var i samma band?
Ja, vi spelade typ ett och ett halvt år innan vi till slut typ. Det var som att vi drogs till varandra och festade mycket och hade sjukt roligt ihop. Mm. Men vi var ju upptagna så att liksom vi steppade inte över den gränsen faktiskt.
För det ska jag säga att det är någonting som jag tycker är väldigt intressant. Det där med att man har varit kompisar innan man blir ihop. Jag har aldrig varit med om det.
Nej, men det var ganska... Nej, det är min enda gång. Men... Sen var vi kompisar, vi träffades ju när vi spelade. Mm. Och sen flög jag tillbaka till Glasgow. Så det var inte som att vi var så allra bästa vänner. Men jag tror att vi båda liksom drogs till varandra rätt så mycket. För sen när vi väl blev ihop, och då ska jag säga det också. Att som kvinna. Ja, nu ska jag säga det. Nej, men att bli ihop med så här en kille i bandet.
Nej, jag kan inte tänka mig något värre.
Nej, men för att förstå, jag har spelat i så många band med killar och det har absolut varit moment när flickvänner tycker att det är så stressigt att jag är med. Men det handlar ju om att det är så... Ja, jag kan inte ens, det fattar alla vad det handlar om.
Ja, men heterosexuellt hets.
Ja, men också typ, vadå, jag är på ett arbete. Alltså, vad fan. Det är inte som att alla män som finns i en omgivning knullar jag. Eller liksom, det är bara så här.
Nej, men man vet ju också hur män är. Ja, jag sa det.
Ja.
Jag kan nästan be om ursäkt för att jag tänker så här.
Nej, men absolut. Men vadå, som att jag inte hade en egen... Som att inte jag hade en egen vilja eller liksom, ja, nope. Jag vet inte. Nej, men så att det har jag ändå haft att jag inte go there liksom.
Men sen blev det ändå
så
fan vad till härligt. Slut.
Och då flyttade jag hem och förstod att jag hade ett momentum i Sverige för den där skivan hade gått så bra. Och då släppte jag mina första grejer. Och det är ju 10 år sedan nästa år.
Har ni varit samma så länge?
Nej, vi har varit ihop ännu längre. Men det är 10 år sedan jag släppte grejer solo.
Ah, vadå, som du var Sibyl Attar?
Ja, nästa år.
Du är så bra artist, du är så cool.
Tack.
Men alltså, hur liksom många plattor har du släppt? Kan man säga så? Eller
ja, det kan man göra.
Släpps
alltså, jag har släppt 2 fullängdare, va? Mm. Och 2 EPs. Men den ena EPen var ju... bara som en så här teaser innan första skivan. Så den innehöll typ samma låtar som på första skivan. Och den andra hade 6 låtar. Jag ser på den som en skiva. Jag tycker att jag har släppt 3 skivor. Men
ja, alltså vadå, är det Jan Gradvall eller Per Sundin som ska ha någon annan?
Nej, men det är typ lite grann hur live-grejen var när jag hade en EP. Det var så svårt att typ boka spelningar på EPs eller någonting. Men branschen har ju vissa typer av inställningar till saker. Och sen inom mitt skrå eller mitt område då, som jag ändå skulle kunna säga är så alternativt område eller ja, inte superkommersiellt, så är det väl ännu svårare för det finns ganska lite utrymme. Så att,
Men nu den här senaste plattan som du släppte.
Ja.
Är det, och nu turnerar ju du. Eller är den turnén slut?
Men nu efter pandemin så är det ju lite knepigt.
Mm. Alltså, du har ju varit på en liten turné.
Ja, jag var på en liten mini vända i somras ju.
Du var ju häromdagen bara.
Ja, jag var i Göteborg i lördags.
Precis, för det var så gulligt för då la min kompis upp en bild i jag sitt flöde på er det. 2. Hon är fucking otrolig. Ja,
hon
var otrolig, alltså.
Hon var underbar. Vi stod och pratade jättelänge efteråt. Otrolig. Och då hon stod och hängde i merchbordet sen. Oh. Det var jättehärligt. Ah. Nej, men, och sen ska jag göra en spelning här i Stockholm. Men det är inte så mycket spelningar som
när
har dykt
upp.
Det är 18 november på Slaktkyrkan. Då måste du komma.
Alltså jag ska stå längst fram. Då ska du få liksom skriva autograf på mina bröst.
Ja,
jag har jag mitt barn, men det kanske jag kan fixa.
Det fixar vi. Ja, nej men den skivan var ju, jag sköt ju upp den 3 gånger och sen släppte jag den liksom peak tredje vågen. Så att den har ju varit lite så här, hamnat lite mellan stolarna.
Men sköt du upp den för att det var corona? Eller ja. För att den liksom på grund av dens innehåll?
Nej, jag sköt upp den för att jag ville kunna spela live på den.
Ja. Men det känns ju som att den är så tung. Alltså att ämnena är så tunga.
Ja, det är lite... Ja, men så kanske är, men jag tycker att den är väldigt... Det är typ min mest positiva och hoppfulla skiva på ett sätt. För att den liksom... Nej, men för att jag liksom river av någonting. Och jag tycker att den symboliserar för mig att börja liksom titta framåt. Och jag kände väl att det blev en slags katarsis när jag var färdig med den. Jag tänkte faktiskt på den... För mig har det alltid varit så här när jag skriver text. Att jag vet aldrig vad jag skriver om förrän ett halvår efter typ. Då kan jag gå tillbaka och kolla. Mm. Och men absolut, på den här skivan har jag varit lite mer medveten. För den jobbade jag med på ett annat sätt än mina tidigare skivor. Men den var verkligen en läkande process. Det låter så jävla klyschigt, men det var så.
Mm. Men hur läkte den dig då?
Men jag tror att genom att verkligen gå in i vissa ämnen. Och samtidigt då... Jag har kommit på det senaste, eller jag tror jag vet att det är ganska länge, att jag är sjukt medberoende och inte liksom inte bara till en sak utan typ allt runt omkring mig. Och att upptäcka det har ju tvingat mig på något sätt att börja se min egna del. Så att riva igenom den där skivan var ju så här, okej, men så här var min upplevelse, men vid sidan av och den är ju inte helt självbiografisk heller. Alltså nej. Det är ju nästan aldrig. Man kan använda sig av material, men man får tänka på det som en autobiografi kanske.
Man får också ljuga. Det är det som är så gott med att vara konstnär.
Ja, precis. Så man ska ju ta allt med... Det får man ju ha i bakhuvudet, eller man säger. Men medan jag gick igenom alla de vissa upplevelser och arbetet med den där skivan, så fick jag massa insikter om att jag hade en väldigt stor del i väldigt mycket själv. Jag tror att jag fyller 40 år i år. Och jag tror att jag har under de senaste typ 5 åren kanske varit så här, men herregud, varför typ tänker jag hela tiden på min barn? Alltså varför definierar min barndom mig så mycket fortfarande?
Mm.
Det är inte rimligt.
Och, ja, du kunde ändå formulera det liksom?
Ja. Och med det så får man ju fatta att vissa strategier liksom funkar, vissa tankesätt och vissa liksom beteenden och strategier eller uppfattningar, självuppfattningar kommer inte från nutiden.
Nej, precis. Och men att de är så liksom cementerade i ens i det.
Ja, och att den enda då som kan ta ansvar för att det inte ska vara så är jag själv. Även om det låter som värsta självhjälpsboken, så är det ju sant.
Jag vet,
och det har varit jätteskönt för mig att fatta att typ ta ansvar för det och också typ betrakta mig själv med mycket. Och jag menar, alltså ta inte mina inventarier av mig själv liksom som självhat. För jag tycker att det finns en skillnad med att säga såhär, åh, jag är så jävla dålig, jag har ansvar, det är mitt fel att allting händer. Det är inte samma sak som att säga så här, den här situationen var jag högst delaktig i på grund av min reaktion eller mitt beteende.
Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Lite faktiskt vad man har för politisk analys. Alltså jag menar, du är ju uppenbart vänster. Att man liksom har en kritisk förhållningssätt till ett nyliberalt samhälle som hela tiden vill fokusera på att men dels då att allt är möjligt. Alltså typ så American Dream möjligt. Men också att inte bara möjligt, utan om det inte är möjligt, då är det ditt fel. För att du, bara du liksom jobbar, du har, alla har samma kapacitet. Och även tycker jag, även om man har den politiska analysen, så kan man ju tyvärr, alltså om man har vår politiska analys, kan man ändå gå tillbaks och odla ett otroligt självhat när man gräver i sin barndom eller liksom i whatever. Jag är också så medberoende.
Jag har aldrig tänkt på det där, men det kanske stämmer. Jag måste tänka lite på det mer, men det låter kanske rimligt. Ja, jag vet inte. Jag tror att också när man bygger en identitet, alltså jag tror att, och det kommer ju liksom ingen som någonsin har träffat mig tro när jag säger det. Men jag tror att det är för att jag tror att jag har varit väldigt bråkig liksom i mina dagar. Men jag har aldrig någonsin klarat av att bråka för någonting som är viktigt för mig på riktigt. Så vet jag, kan stå på så här krogen och typ skälla på någon och min kompis vägnar jättemycket och typ ta fighten. Men jag har aldrig kämpat för min egen grej. Nej. Alltså aldrig kämpat för mitt egna värde till exempel.
Nej men jag förstår det. Och jag tror att det är också lätt att ha den överlevnadsstrategin. För att vad händer när man börjar typ tänka på vad man själv behöver? Då är det liksom så stora växlar, stora trumman. Och det kan fan bli läskigt.
Men sen har jag också haft en annan strategi, och det har ju varit att alltid vara hårdast i rummet. Alltså att alltid vara grövst i rummet. Alltså på turné, alltså det var ju också ett sätt att göra mig jävligt untouchable i turnébussar eller i backstage-rum och allting. Att alltid vara värst.
Och hur kunde det vara värst?
Ja, men supa hårdast, festa hårdast liksom. Så här cool girl-grej. Jag skulle säga att min feministiska uppvakning, eller vad heter det? Mitt feministiska uppvak, eller? Vaknande. Mitt feministiska uppvaknande, det kom sent, faktiskt. För jag har verkligen varit en cool girl. Alltså en sån person som säger typ, jag kan inte ha tjejkompisar för att... Jag förstår den grejen. Jag förstår att det blev så utifrån den situationen jag var, och jag kan ändå inte... Alltså, jag förstår varför det blev så, även om det inte var rätt.
Man har ju inte... Gud, jag har tänkt så himla mycket på så kapacitet på det senaste... Ja, men liksom det här året. När jag har dejtat lite.
Ja.
Lite olika. Alltså att man så här... Alltså jag... Att
man,
nej, men att man bara är så här... Folk har så himla olika kapacitet i typ bara i livet generellt.
Ja, verkligen.
Och det är svårt, alltså alla kommer med sitt bagage och det provocerar ju jättemycket och är underbart och skitjobbigt, bla bla bla. Vad handlar din senaste platta om då, som är så jobbigt?
Den handlar om bara att våga gå över till andra sidan och våga vilja ens må bra. Jag tror också mycket för mig har varit att jag har nog identifierat mig ganska mycket vara en så här ångestriden person. Så att jag har inte vetat vem jag kan vara. Jag tror inte ens att jag vetat vem jag har varit utan det.
Men har du haft som mål att bli ångestfri, eller har du tänkt att nej, men det går inte?
Jag tror att jag kommer sörja till exempel min barndom hela mitt liv, men jag kan acceptera den och jag kan se på den med mycket mer kärleksfulla ögon nu än innan. Och det gör det mycket enklare för mig att leva med. Men jag tror inte att jag kommer aldrig bli av med det. Därför kommer jag alltid, som Barbro Hörberg sa, ha en sorglig underton. Men, och därför så är jag inte så orolig för, jag tänker inte i termer så här ångestfri eller, utan bara kanske lugn eller sinnesro typ. Att typ trivas med mig själv. Och det har jag nästan aldrig gjort.
Men gör
jag,
det nu?
Jag gör det ganska mycket nu, bitvis.
Visst,
jag
är mycket mer
accepterande mot mig själv.
Det är alltså en sån otrolig känsla. Och sen fattar man att vissa människor har liksom aldrig ens
funderat på hur det är att inte trivas med sig själv.
Nej, nej, nej. Och tvärtom. Alltså ja. Som alltid bara är så jävla vansinnigt malplacerad i sin egna person. Mm. Men inte ens kan närma sig idén om att de är det. Så att, verkligen.
Jag tycker att fylla 40, det var en riktigt bra
När fyllde present. Du?
7 augusti.
Aha, just det.
Vill du komma på min 40-årsfest?
Ja, det vill jag. Vill du komma på min?
När fyller år?
27 november.
Det är då jag ska ha min 40-årsfest.
Nej! Du skojar!
Nej.
Men jag ska nog inte ha den då. Jag tror att jag kommer få en överraskning. Jag har ju önskat mig en överraskningsfest.
Okej, men säg till dem att det inte får vara då.
Ja. Jag vill komma på din. Men kommer det funka att jag kommer och fyller också 40 på din 40-årsfest?
Snälla, jag är lejon.
Är du?
Ja, alltså alltid, det enda jag vill.
Alltid mina bästa kompisar har varit lejon.
Du ska komma dit och om du känner så här, åh, jag fyller år då, och då är det faktiskt dags för mig att uppträda på Kakans fest. Då kommer jag göra det.
Okej, då kommer du uppträda.
Nej, då kommer du uppträda på min fest.
Jag
har sagt att det ska finnas mickar för om mina musikaliska vänner vill uppträda.
Gud, vad mysigt. Ja, men det här får vi faktiskt...
Temat är extra allt.
Åh, vi var ju på en underbar 40-årsfest.
Vad hade du på dig?
Jag var med
oh
som
my
girl.
God, just
jag hade
det,
en
ja.
Skylt där det stod The End is near. Och så hade jag min harpa. Och så var jag med som girl, hade ett kryss i pannan.
Istället för ett hakkors.
Ja, för det går inte.
Och Alexis var också med där som han var också sektmedlem.
Men Palmer och
Palmer från Örebro?
Jajamän.
Men vadå, jag minns det liksom som att Alexis också var.
Mm-hmm.
Ja, men han kanske, för att vi fick ju liksom såklart eftersom det var Beata.
Men var det Alexis som var Oatly? Det var ju två stycken killar som var Oatly, alltså att sekten Oatly.
Nej,
de var extremt roliga. Otroligt.
Jag vet inte.
Nej, okay. Mm.
Jag vet bara att det var någonting härligt med Alexis.
Mm, jag kommer nog inte ihåg.
Men du var med
och
den
du var bride.
Jag var bride. Mm. Men det var också roligt att få teman. Det är så typiskt Beata. Mm. Att man fick tema över vad man skulle ha.
Mm.
Det var lite, det var liksom
det var lite skönt, tycker jag.
Ja.
Och det tycker jag det var lite så här steg. Jag gick dit själv.
Mm.
Till festen.
Och så bara hittade du dina sektmedlemmar?
Ja.
Wow.
Alltså men det var väldigt...
Du var obehaglig då?
Ja, jag var lite läskig.
Mm.
Men för, eftersom att jag gick dit själv, då kunde jag också gå all in i den här psykospersonen.
Mm.
Så det var ganska roligt faktiskt.
Fan, undrar om liksom... Vi var ett helt gäng där som var brudar.
Mm.
Det var fan vad man ser ut alltså.
Jag har kort på oss, vi kan lägga upp det i anslutning till podden.
På dig och mig?
Ja, från då.
Nej,
mm-hmm.
Gud vad mysigt.
Mm.
Jag minns att jag såg för jävligt.
Nej, det var jättefint.
Min mamma tog en bild på mig och skrev äntligen och la upp på sin Instagram. Men det ingen som reagerade heller.
Då fan, ja.
Hon håller väl på
det är väl någon ny tv-grej eller...
Men jag vill gå tillbaka till din skiva. För att den behandlar ju ändå liksom jobbiga ämnen. Som typ att du var hemlös en period.
Ja, alltså jag flyttade till Stockholm 97. Sommar 97. Och då skulle jag börja gymnasiet.
Ja, för då skulle du bara...
Börja gymnasiet i Stockholm. Och då hade jag en annan förälder. En förälder bodde här och en i Örebro.
Men varför skulle du gå gymnasiet här? För att du skulle gå...
Jag ville skitgärna bort från Örebro.
Mm.
Tidigt.
Ah.
Så att ja, så var det. Och jag hade också velat flytta till den andra föräldern så himla mycket.
Mm.
För att jag träffade den sällan och liksom idoliserade den. Men jag kom ju med lite bagage. Mm. Och om man då inte vet hur man ska möta det bagaget så kan det ju lätt bli lite fel.
Mm.
Om jag ska vara diplomatisk. Så att det blev ju så att det fanns ganska många tillfällen där jag inte, ja, när jag blev utslängd därifrån helt enkelt. Och jag hade ju ingen nätverk i Örebro, eller i Stockholm. Alltså jag kände ju inga vuxna eller liksom. Mm. Och efter ett tag så hade man ju sovit hos alla kompisar i skolan. Så då var det ju att jag sov på typ efterfester hos killar typ. Fast bara för att hitta någonstans att sova liksom.
Mm.
Nej men så till slut då, efter liksom en tid, jag tror kanske att jag var 19. Så att låten du tänker på skivan heter ju 1997. Men det var ju inte 97, det hände tror jag. Jag tror att det var 90, det måste varit 99. För jag tror jag hade fyllt 18 eller?
Mm.
Ja. Då gick jag till slut in på Maria... gamla Maria Katarinas sosskontoret helt enkelt och bara, jag orkar inte mer. Jag måste få en plats att bo. För då hade jag bott, då hade jag sovit där under Debaser-slussen, du vet. Det fanns en dörr mitt emot hemliga träd, eller vad heter det där stället? Ängelen, vad heter det stället som är Gamla stan, du vet? Ängelen är på hörnet och så ligger någon, mitt emot där, när man gick ner i gula mot slussen. Så fanns en dörr där, det var så här, alla hemlösa som visste om det typ, som gick att få upp, och så klättrade man in där, så låg man liksom under, ovanför vattnet, men under då,
var liksom ett Gamla stan. Som sov där.
Ja, det var lite olika folk som sov där.
Men hur...
Så då så fick jag lägenhet, då fick jag så stödboende av SOS i Björkhagen skrapan. Du vet den där stora höghuset, ja, det är ett stort höghus i mitten av Björkhagen. Och då bodde jag där typ ett år. Sen flyttade jag in då hos min första pojkvän. Så att det...
Men så att det var ändå under hela din gymnasieperiod? Att du liksom...
Ja, ja, men gymnasiet hade jag ingen chans. Inte en chans att klara av gymnasiet. Jag gick först danslinjen och sen gick jag teaterlinjen. Båda på Södra Latin. Och sen fick jag ett ultimatum. Södra Latin ville ju bara bli av med mig. Alltså, det var ju inte som att det var någon... De ville bara bli av med mig. Så då så gav de ett ultimatum som de visste att jag inte skulle säga ja till. Eller inte kunde utföra. Typ. Så då bytte jag till Sant Göran och då gick jag bild. Och sen hoppade jag av en, typ en månad senare. Så jag gick alla linjer. Alla estetiska linjer. Men
när man är,
musik.
När man är det där, för du också är som du är idag.
Ja.
A pro. Nej, men när man är så ung och inte har ett boende...
Nej, men jag tror att det har nog definierat mig. Det är därför jag tror att det fortsätter komma upp så här i min konst och, men också i samtal, för att alltså nu är ju jag som jag är, så jag klarade det, men det hade ju verkligen kunnat gå liksom en helt annan.
Fast vad betyder att klara det?
Ja, exakt, jag ska säga att under den perioden så tog jag ju inga droger eller någonting. Jag var ju jätterädd. När jag flyttade till Stockholm så var jag ju värsta jävla... Alltså jag hade varit väldigt vuxen hemma i Örebro, så jag hade ju en ganska... Jag var en ganska pryd, jag hade ju aldrig kysst någon ens när jag flyttade till Stockholm typ. Eller jag hade pussat någon kille i, men du vet, jag hade aldrig hunglat. Jag hade ju räls upp och ner och gummiband och... Så att det var ju fritt. Så att jag var ju väldigt oskuldsfull. Alltså väldigt oskuldsfull på vissa sätt när jag kom till Stockholm. Samtidigt som jag otroligt brådmogen, hade ju tagit otroligt mycket ansvar och, med, för mina syskon och sånt där hemma. Så att det var ju, jag skulle säga att det som hände efter de där perioderna när jag hade det sådär skit liksom, typ däromkring efter vi hånglade och så. Det tror jag kommer ifrån den där, alltså jag hade ju PTSD, grov jävla PTSD.
För det är också annorlunda att vara kvinna och hemlös är liksom en annan.
Men jag måste säga, jag vet inte om man kan säga att jag var hemlös.
Det här är också alltså... så typiskt kvinnor. Man bara, om du sov under en fucking, liksom, alltså är du skön?
Nej, men okej. Men jag bara känner att liksom, en hemlös person så tycker man att, ja, men okej. Ja.
Nu får
det
vara.
Nu får det vara så då.
Men liksom under den perioden, kommer du ihåg hur du definierade situationen där och då?
Nej, jag kunde inte tänka så. Jag hade som ett så här surr i huvudet bara, att var ska jag sova? Men jag minns liksom, jag tog nog inte så allvarligt på det först, för jag var van liksom vid ett visst slags härj. Så jag tror att jag var, upplevde det som ganska normalt. Det kändes inget konstigt. Men jag vet att det var typ efter några gånger. Det jag minns en specifik när det hände. Och då blev jag rädd. Alltså för då ville jag inte festa. Jag ville inte supa på Rasa stan. Liksom, jag ville typ gå och lägga mig. Och då hade jag ingenstans, och då blev jag rädd. Och det hade jag inte kanske först blivit, för då kanske det var ändå så här, men jag kan alltid gå till den här krogen och det blir ändå kul typ, och jag kan ha nota där. Mitt första jobb var ju att jag jobbade ihop en nota på en indisk restaurang på Svurbrunnsgatan i Stockholm. Men jag vet att jag sen då var något tillfälle när jag blev rädd och försökte liksom...
Vad var du rädd för då?
Nej, men jag hade ju ingenstans att ta väg. Alltså. Och de här, när jag sov under slussen och sånt, då hade det ju pågått så länge, så då hade jag också fått liksom andra kontakter. Och, men när det hände de första tidigare gångerna, så var det ju väldigt... Jag hade ju ett väldigt limiterat nätverk i Stockholm.
Men dina klasskamrater, var det liksom bara så välfungerad övre medelklass från söder, på Södra Latin? Alltså jag tänker ändå så här, fan, den här tjejen som går i min klass, hon liksom ingenstans att bo. Eller
men var det var ingen som visste det.
Nej, precis, det var så, ja.
Och min klass var ju otroligt strulig. Alltså i min klass gick så här Oliver Lofthén. Alltså det var ju rest in peace, för jag såg att han hade dött nyligen. Så himla sorgligt. Ja, jag var det när jag var barn också. Mm. Sen jag kommer ihåg när jag började min första dag i skolan, så bara, va? Och Lillåka går i min klass.
Nej, men jag var kär i honom från den korsikanska biskopen, inte från Bert eller vad det hette.
Mm. Ja, nej, men jag tror bara att jag slank, och jag menar, jag öppnar ju inte upp mig för någon i skolan eller liksom.
Nej, vad fan vet man när man är 16?
Nej, man fattar, men, ja, man, det började inte förrän kanske när jag var 17 skulle jag säga. För det första året gick väl helt okej säkert. Ja. Men det var ju svårt, för jag hade mycket obearbetat som liksom
störde.
Som var lite i vägen.
Mm. Men jag
skulle vilja säga att Södra Latin skötte det vidrigt. För jag menar, jag kom ju till skolan och var typ full. Jag hade ju armar fulla av skärsår och liksom var ju pytteliten. Och det var inte som att ingen visste att jag kom dit från en annan stad. Alltså, de gjorde ju allt bara för att problemet skulle bort från skolan. Mm. Och de lyckades ju med det. Så jag skulle vilja rikta en rejäl dänga till Södra Latin, men det gör jag lite så fort jag kan. Elitskola liksom, som inte tog hand om sina elever. Jag tycker att jag sveks av skolsystemet.
Och vuxna generellt.
Ja, och det tänkte jag väl på häromdagen, att nu är jag vuxen. Det året jag fyller 40. Nej, men att det tog jävligt lång tid för mig att lita på vuxen världen. Och det tog lång tid också för att ta klivet liksom in i vuxenvärlden. Jag kände ingen liksom, ja, ingen riktig förtroende helt enkelt.
Fan, det är ändå sjukt att ens behöva definiera vuxenvärlden.
Mm.
Alltså det, jag tänker att ganska många inte ens behöver göra det. Att det är bara en sån sömnlös
övergång. Ja.
Ja.
Ja. Men jag menar, ja, jag är bara tacksam för att det gick så bra och att jag är på en plats nu där jag typ tycker om mig själv och ja, mina familjerelationer är ju kanske inte de bästa, men det är väl inte så jättemånga så egentligen, och det går ju också att arbeta på förhoppningsvis.
Mm. Har du gått mycket i terapi?
Ja, men den bästa som jag fick när jag var ung vuxen då, så var jag ju väldigt mycket i, det var ju också en period när mina föräldrar trodde att jag drogade, så att jag gick på så här improviserade pissprov. Alltså jag var så misstrodd. Alla trodde att liksom, alla mina farligaste grejer hände liksom efter det. För då var det så här, skitsamma. Ingen tror ju mig ändå. Så jag kan lika gärna prova göra de här grejerna.
Ja.
Men när jag skulle gå på Maria Pool och pissa. Du vet, sån här, vad heter det? Impuls. De hör av sig bara, du måste komma in nu typ.
Mm.
Då hade jag inte ens provat någonting. Alltså, då gick jag och pissade. Helt oskyldig, när man ska säga. Under en lång tid. Helt ren. Och sen sista mötet så bara, ja, nu har ju Sibyl pissat rent här. Men då syns ju inte de här drogerna. Sen bara radd. Bara, okej, då var det helt i onödan. För då trodde jag inte. Alltså, så jag tror väl att jag är väl, vad ska jag säga? Jag är ändå väldigt tacksam för den platsen jag är på idag.
Och att du blir musiker. That's
ja, cool. Det är jag inte så jättetacksam för hela tiden. Men jag borde vara det.
Vad skulle du annars vilja vara?
Jag vet inte. Jag kan, alltså jag vill ju vara det. Jag bara önskar att det var lite, såg lite annorlunda ut. Men jag älskar ju mitt jobb.
Mm.
Jättemycket.
Ska du på mer turné?
Ja, men jag ska spela här nu den 18 november på Slaktkyrkan i Stockholm. Sen vet jag inte, sen ser det inte så ljust ut i resten av året, men man får se vad som dyker upp. Det är ganska mycket också som är så här, nej men nu måste vi, alla de som fick inställda spelningar då och då, de ska spela nu typ. Mm. Och så större artister.
Vad gör du när du liksom, alltså är du mycket i studion? Är du i studion varje dag?
Mm. Alltså jag bor ju i en hyresrätt som har väldigt många rum. Så jag har ju mitt arbetsrum i min lägenhet. Oh, men den är ju liksom som en annan del av lägenheten. Så det blir som att man är, går någon annanstans. Vilket är bra, för annars hade jag inte funkat så bra.
Nej.
Men ja, nu skriver jag ju ny musik. Alltså jag börjar ju bara om. Men det har varit lite svårt att finna energi till det efter den här pandemin. Men nu är jag igång och sökt pengar och börjar om.
Ja, det är inte lätt alltså.
Ja, men fast jag måste säga att under den här pandemin så har jag fattat att det har faktiskt gått ganska bra för mig under pandemin, måste jag ändå säga. Jag har ju varit upprörd över hur det har sett ut, och jag kommer ju alltid tycka att våra villkor behövs förbättras. Och liksom gager har dumpats och jag har uppmanats att liksom sänka löner och sånt där, vilket jag inte gör. Men någonting jag har upptäckt är ju att alltså det har gått bra för mig det året ändå, på något sätt. Alltså, ekonomiskt helt okej. Och jag har fått krisstöd. Jag skulle säga att det som har varit tyngst under pandemin har ju varit att man har förstått att kulturen är så ansatt, och speciellt den alternativa kulturen.
Ja, alltså, jag sökte inte ens krisstöd.
Nej.
För att jag tyckte att det var osolidariskt.
Ja, jag var tvungen, för jag hade ingen
problem. Ja, alltså, det är det jag menar.
Nej, men visst.
Ja, men jag vet folk som har fått krisstöd som jag har tänkt, ni behöver inte krisstöd. Nej. Och det provocerar mig så jävla mycket.
Ja, jag fattar det.
Gör du inte det med dig?
Jo, fast jag orkar inte bli provocerad, för att det tar så mycket energi.
Ja, nej.
Alltså, jag orkar liksom, jag kan inte göra någonting åt det. Eller liksom, jag skulle snarare vilja säga då att systemet med krisstöden i sånt fall har varit faulty, alltså felaktiga. Mm. Snarare än individgrejen. Liksom.
Jag vet.
Men jag fattar att provocera. Ja, det är klart man kan bli det. Men jag har haft så mycket annat att vara sur på. Typ.
Jag med. Alltså, men det får plats. Det får plats, ja. Syra, om jag säger så.
Nej, men jag har i alla fall fattat det här året att jag har en ganska bra position. Där jag ändå blir hörd. Och liksom kunde starta det där uppropet som fick massa underskrifter och SVT ringde. Och, alltså, jag tror att jag har förstått att jag har en ganska bra plats på något sätt ändå.
Skönt.
Ja, det var skönt.
Alltså, framförallt är det ju som det är.
Exakt. Det går inte. Man får det går inte. Man kan bara ändra sig själv.
Alltså, det sjuka är att
förlåt,
det sjuka är att man kommer till insikt om det. När man bara har försökt förändra människor hela sitt liv, man bara, de stupid motherfuckers.
Eller branschen. Men det betyder ju inte att man inte ska fortsätta vilja typ ha revolution.
Ja, precis.
Men
men
man kanske ska välja sina strider lite. Och det känner jag att jag inte har gjort så bra i livet.
Jag blir matt när jag hör strid. Kände du nu min energi?
Ja, den dog ut.
Jag ska åka och köpa en ny bilbarnstol. Och det känns
vänta nu. En sån här puff. Ska du göra det nu?
Ja.
Jag kanske hänger med. Har du bil?
Ja, man.
Åh nej, men jag har cykeln. Fan.
Men varför har du cykel? Det är så stört.
Men jag älskar att cykla. Jag hatar att åka tunnelbana. Jag älskar i och för sig att åka bil. Men jag har ingen egen bil.
Nej, det har jag.
Oh.
Men inte för att skryta. Men tack för att du kom hit.
Men tack för att jag fick komma.
Underbart, vilket otroligt avsnitt. Med så mycket information. Jag älskar när det blir sådär. Jag heter Kakan Hermansson. Och du har lyssnat på Under huden med mig och
Sibyl Attar.
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.